In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Hej med hjärtligt välkomna och hälsar vi då till Sillypodden denna fredag förmiddag. Sommarsolen. Frida, hur är vädret i London? Det får vi börja avhandla.
Ja, men det är lite märkligt väder nu. Det är nästan så här tropisk regnskogsklimat. Vilket det är lite udda. Så vi kan väl anta att det kommer komma till Sverige snart. För jag har ju insett det att det vädret som är här kommer ganska ofta till Sverige ett par dagar senare.
Så är det absolut.
Ja, precis. Ni får se om ni får djungelklimat ni också.
Det skulle vara nice.
Ja.
Det är man ju inte van vid. Eller vad säger du, Makoto?
Nej, det skulle man väl säga att man inte är direkt. Det är ju... Det här, vädret är väl inte Sveriges stora styrka om vi säger så. Liksom, rakt om man ser över ett helt år. Jag blir förvånad ändå, Frida, varje gång. Liksom, så det känns ju inte alltid nästan här tropiskt regnskogsklimat eller väldigt varmt och så vidare. Och vi har pratat om det förut, men mer och mer talar för att du egentligen inte är i London.
London är ganska okej ändå. Alltså det är mer... Manchester, där har jag inte varit många gånger utan att det har regnat. Det kan jag säga.
Ingen som har varit många gånger i Manchester utan att det har regnat.
Nej, men det är det jag menar. Där regnar det ju väldigt, väldigt mycket. Det vet jag min norska kollega på VG som bor i Manchester som han följer Solskär. Han sa det liksom att jag är så avundsjuk på att du får bo i London bara på grund av vädret. För han tyckte liksom att det regnar alldeles för mycket där för hans smak.
Mm. Ja, alltså det gör det ju. Jag brukar... ofta har tur med vädret när jag är i de krokarna, men varje gång man kollar, man liksom håller ju liksom koll på väderprognosen borta i nordvästra England av någon anledning. Det dyker upp i min som väderapp, man kollar alltid när man ska resa dit. Och då är det ju allt som oftast regnigt och blåsigt.
Ja, det skiftar ofta i alla fall. Det är väldigt oförutsägbart.
Ja.
Det är i alla fall sol i... Sveriges Manchester i Norrköping.
Är det Sveriges Manchester?
Ja, men typ med fabrikerna och så vidare och alltihopa, så jag kan ha dragit någon koppling och blandat ihop allt i huvudet från vad man har lärt sig. Men jag har för mig att det finns en sån koppling. Säger jag som är från Norrköping, ni hör vilken koll man har.
Ja, men det ligger någonting i det. Alltså jag skulle ändå kunna skriva under på det. Faktiskt.
Något sammanhang har det kallats det. Eller?
Jo, men är det inte ofta för att Linköping är så här akademistaden, lite mer kulturella, och sen så har man Norrköping där som är mer arbetare. Liksom.
Jo, så kan man väl typ säga att liksom, det är de gamla fabrikerna och bruken och så vidare borta som finns. Så att det finns ju en sån koppling med industrilandskapet i staden.
Och spårvagnar inte minst, det finns det i Manchester också.
Finns det spårvagn i Manchester? Ja.
Amen.
Fint med lite östgötsk geografi så här på morgonkvisten.
Viktigt att få med dig ibland.
Ja, absolut.
Vi har fotboll på gång. Vi har fick till och med fotboll spelad. Nu har vi liksom ältat Bundesliga i några veckor här. Igår var det Sevilla derby. Makoto, hur exalterad var du? Kunde du sitta still där hemma?
Ja, alltså man var ju... Det här låter ju lite stereotypen, men man var ju lite pirrig hela dagen faktiskt att det skulle börja. Nu hade man ju laddat upp med den andra uppskjutna halvleken av Albacete Rayo kvällen innan då Segundan drog igång. Så man var ändå lite förberedd på vad som väntade. Men man var ju nyfiken på att se också hur La Liga skulle sköta det här med sändningarna. För att de har ju pratat jättemycket om att men nu ska vi vara innovativa, och vi har tagit hjälp av EA Sports som gör FIFA-spelen för att fixa publik på läktarna och artificiellt ljud och grejer. Och man hade ju sina tvivel.
Det är för både konstigt med det där ljudet alltså.
Ja, nej, men alltså man har ju tvivel på grund av att man vet hur EA Sports har gjort det senaste FIFA-spelet, och man har tvivel på hur man vet att La Liga brukar hantera diverse saker. Och... alltså jag tycker ändå, även om, ja, det var ju inte någon så här högoktanig grafik på de där så kallade människorna som skulle sitta där på den där läktaren. Och det var ju lite problem med det från och till. När det låg kvar då den här som ett täcke över reprisbilderna. Det var ju jättekonstigt, de fick stänga på och av det där under matchen. Men jag tycker ändå att det tillförde viss del. Alltså jag tycker ändå att man lurar sig själv och tittar på det, att det ändå tillför en viss del än att man bara ser en tom läktare rakt av. Sen att de skulle använda det för att lägga reklam där under tiden det var cooling breaks och sånt. Ja,
men rätt väntat ändå.
Det finns något att jobba på. Det finns något att jobba på där tycker jag ändå. Om vi pratar rent liksom estetiska i sändningarna.
Vad säger du om fotbollen då? Sevilla såg hungrig ut.
Ja, alltså Sevilla var ju helt överlägset skulle jag vilja säga i det här derbyt. Man fortsätter på den fina form man visade stora delar under förra, ja, innan uppehållet då. Lucas Ocampos verkar i alla fall ha konserverat formen. Diego Carlos som var en av de stora utropstecknen, mittbacken då, under de första omgångarna. Han var helt strålande tillsammans med Koundé, ungt mittbackspar där som bara totalt, ja, raderade ut Betis offensiv helt och hållet. Mittfältet också, att man vinner helt och hållet där med Fernando som gör strålande jobb som stödgumma. Fekir Canales kommer till sin rätt överhuvudtaget. Det var Sevilla rakt igenom i den matchen som var överlägsna. Även om de kanske inte skapade supermycket chanser så spelmässigt och allt, och det kändes aldrig som de var riktigt hotade.
Diego Carlos pratade vi ju rätt mycket om i vintras framförallt, för det var ju en del rykten där kring honom och ja, att en massa, ja, massa klubbar som tittar på honom, men att det skulle kunna vara någonting för Premier League-klubbar liksom som Manchester United och Arsenal och de här gamla vanliga som vi alltid nämner. Jag tror Liverpool också var det väl ett gäng rykten också att de skulle ha haft ögonen på honom. Det är rätt spännande spelare ändå. Alltså tittar man statistiskt sett eller om man jämför en siffra med de som anses vara de allra bästa mittbackarna i världen så är han ju fortfarande lite efter på många områden. Men ändå en lovande spelare som det inte har snackat så mycket om nu ju. Men sen är han väl också, vad är han, 26-27 år gammal, så att han är ju inte pur ung heller, men samma ålder som Koulibaly.
Ja, alltså om många skulle ju säga att han har varit en av La Ligas absolut bästa mittbackar den här säsongen som han har spelat. Och han, som sagt, ja, jag kollade upp det nu när du sa det är ju 27 år han är, så att det är ju inte en supertalang på så sätt, men det är en klart vettig värvning av en Premier League-klubb att göra även nu. Han höjde ju säkert sitt pris och gjorde sig väldigt mycket mer intressant med insatserna han gjorde igår.
Ja, alltså, jag måste bara säga, helt sjuk utköpsklausul dock på 750 miljoner kronor. Så det är inte vilken klubb som helst som kan klippa honom om man ska betala, alltså om man ska punga ut för den.
Men Monchi gillar ju en bra deal. Om ja. Tanken man köpte honom för typ 150 miljoner för, ja, förra sommaren. Så man kan punga ut 400 miljoner. 300-400 miljoner så har du honom säkert, för att Monchi säger, ja, ah, men det är en bra deal. Han funkar nog bara den säsongen. Nu säljer vi vidare och köper något annat. Då är det väl snarare i hans mittbackspartner Koundé som du har lite mer liksom potentiell avkastning i framtiden på ett annat sätt. Koundé som är fascinerande, vilken otroligt mobil mittback det är också. Han rör sig verkligen överallt över banan. Plötsligt är han ner och slår inlägg på högerkanten liksom. Jätteintressant mittbackspar man har där rakt igenom. Men Diego Carlos borde vara aktuell för en klubb som kanske inte har råd att pusha för en Koulibaly i sig, men måste få in en riktigt bra mittback in i laget. Sen hur hans ledaregenskaper är i ett Premier League-försvar, om han skulle kunna gå in i ett Arsenal-försvar och bli en ledande figur, det vet man inte. Titta på Erik Bailly till exempel, som var jättebra i Villarreal men kanske inte lyckades på samma nivå i United. Det är ju väldigt svårt att veta, och det är också en säsong vi har att bygga på.
Jo.
Och att han var ganska bra i Nans också innan det.
Till Bailly's försvar så har han ju ändå haft en del skadebekymmer. Men jag förstår vad du menar.
Så är det. Spanien rullar igång, Premier League rullar igång nästa vecka.
Yes.
Serie A också nästa vecka, va?
Ja, några dagar efter.
Ja, något sånt. Det kommer vara fotboll precis varenda dag framöver, var så säkra. Börjat nu snackas lite grann i Spanien också om en tidslinje för att börja tillåta publik på arenan också. Vet du mer om det här, Makoto?
Ja, det har ju att göra med vilka faser de olika regionerna går in i ja, bekämpningen av corona helt enkelt. Att man då har sett en öppning för att börja tillåta ett visst procentantal av publikkapaciteten var på matcherna när vissa regioner når, eller alla regioner då för att det ska vara lika för alla, når fas 3 som det kallas. Jag har inte sagt att jag vet vad de här faserna exakt innebär, men det har öppnats upp för att det längre fram i säsongen kan tillåtas en, säg 30% av arenan få vara med publik. Man går ju all in i Spanien nu helt enkelt. Nu är ju allting bra igen. Det är lite läskigt kan jag tycka att man redan nu börjar öppna för sådana möjligheter. Så det är ju en intressant del av det att de här, när de här uppgifterna har kommit nu, är ju att Real Madrid har ju flyttat till deras B-lagsarena, Stadio Alfredo Di Stefano, som tar 6000 åskådare. Och där är det inte något tal om att börja ta in publik ute i öknen där på träningsanläggningen. Så då har ju Atletico Madrid erbjudit Real att, men ni får spela på vår arena om ni vill, ifall det skulle bli så att publik tillåts, i och med att Santiago Bernabéu håller på att renoveras. Och vissa tolkar ju det som att det är ganska drygt och kaxigt att göra det. Jag tolkar det som att det ändå faktiskt finns en välvilja i en sån, alltså erbjudande. Och att, tror jag har varit inne på det förr, jag vet inte om det är här eller någon annanstans, men att det finns ändå någon sorts respekt och gemenskap hos rivalerna i Spanien på ett sätt som du kanske inte ser i många andra länder. Och jag tror att det finns även med Atletico och Real. Så att det ska bli, de kommer ju inte spela på Wanda, så är det ju såklart, men det är en fin gest.
Det lät lite annorlunda för, vad blir det? Det är ju över 15 år sedan, mer än 15 år sedan, som de atletiker inte var lika nöjda med. Hur var det nu när Perez skulle köpa, han köpte eller såg till att köpa eller sälja marken snarare kring träningsanläggningen. Som ju var ett naturreservat, och sen så, ja, hade han en del kontakter som gjorde att han ändå kunde sälja det till kommunen som köpte marken, och sen så fick Real en massa pengar till transfers. Atletico var inte lika, de var inte lika nöjda med den det samarbetet då.
Nej, det kan jag förstå. Ja. Man, vad kan man säga om Perez är väl att oavsett vad man tycker om honom och så vidare, så länge man har Florentino Perez som ordförande i en klubb, så bör man aldrig vara oroliga för att ekonomin kommer bli dålig.
Nej, verkligen. Kan tillägga att Premier League också har börjat prata om det här med publik redan nu faktiskt. Det finns i alla fall ganska starka planer på att tillåta publik nästa säsong, så alltså från och med september. Och även att FA-cupfinalen som planeras arrangeras den 1 augusti, att man möjligtvis kan släppa in ett gäng redan då. Så att det går åt det hållet här borta också.
Hur är det med akkrediteringar till matcherna som är nu?
jo, nej, men det är lite kul för att här testas man verkligen. Det är inte så många platser som
nej, jag visste inte det.
Finns. Så att det gäller liksom, har man gjort något intryck eller inte? Det är det som är frågan. De gillar ju liksom här, engelsmän gillar ju när man smörar och sånt. Jag är inte jättebra på det, men får verkligen se till att göra det nu. Men det ser lovande ut, så mycket kan jag säga. Så jag kommer få gå på en del matcher. Tror jag i alla fall.
Ah, kul.
Ja, du som har en tendens att smita in på olika ställen på arenorna för att
Jo, men det är ju för att de alltid, de tror ju liksom inte att jag är fotbollsfånlig. De tror att jag är liksom fru till någon eller alltså något sånt där. Det är en fördel ibland att vara blond och kvinna och liksom se lite, ja, se lite annorlunda ut jämfört med majoriteten, om man säger så. Mm.
Man ska använda det man har.
Exakt.
Så att säga. Zlatan tänkte jag vi skulle gå vidare på. Har ni läst rapporterna från träningsanläggningen på Milanello?
Mm. Skulle varit något bråk där.
Ja, va? Precis. Gazidis, som ju liksom inte har visat sitt ansikte på Milanello på månader då. Samtidigt som han har tvingat spelarna att halvera sina löner och så vidare. Det är de ju inte ensamma om, såklart. Men han har själv inte visat sig överhuvudtaget på Milanello. Dök upp då häromdagen. Var på Zlatan. I vanlig ordning, på Zlatan vis, ville förklara vem det var som egentligen var kung på det stället. Blev en uppstod ett bråk då mellan Ivan Gazidis och Zlatan, som man ju gärna hade velat ha på film. Men det finns inte, det finns bara uppgifter om det. Och det verkar väl nu allt mer osannolikt att Zlatan kommer fortsätta sitt kontrakt, eller förlänga sitt kontrakt med Milan. Sinisa Mihajlovic, som har viss kontakt med Zlatan, som tränar Bologna just nu, sa att he called me a few days ago and we'll see what he decides to do in the summer. He certainly won't remain at Milan. It remains to be seen whether he'll join us or return to Sweden.
Så är Bologna tillbaka i rykten. Vad kul, säger jag, men jag trodde det bara var en grej som skedde liksom där inför Milan flyttade. Bologna dök upp på grund av Mihajlovic.
Ja, precis. Nej, men de är väl polare. Alltså, Mihajlovic går ju inte att lita på i såna här sammanhang, vad han säger. Han försöker ju för såklart hypa sin egen klubb och få den att lyfta med sin kommunikation med Zlatan. Men Bologna eller Hammarby då, för det kan inte vara någon annan klubb i Sverige som det rör sig om i sådana fall. Många spekulerar ju också om att det kanske är så att han inte kommer spela fotboll överhuvudtaget nästa säsong, Zlatan. Vi får väl se, vad tror ni? Finns det en möjlighet att vi får se Zlatan i Allsvenskan?
Ja, men det tror jag.
Det tror
absolut.
Vi.
Det, ja, alltså som sagt, det trodde man ju inte att man skulle sitta och säga för 6 månader sedan. Men nu verkar det ju som att det blir mer och mer troligt.
Ja, får väl se hur han mår också, det där hälsenan som ju inte var av, men som i alla fall åkte på en törn i vår ålder. Säger jag ju då, eftersom jag och Zlatan är lite gamla, så reparerar man ju inte lika snabbt som man gjorde en gång i tiden.
Kan ju vara skönt för honom ändå att liksom ha någonting att skylla på kanske, så att han inte behöver spela alla matcher i Allsvenskan. Alltså att han kan säga sådär, om det är någon liksom tråkig konstgräs match jättelångt bort, så kan han liksom säga, nej, men jag känner av hälen, så jag står över.
Jag kan säga såhär, jag sträckte en baksida i augusti när jag spelade badminton med min lillebror. Den baksidan spökar fortfarande för mig. Och då är det inte så att jag har testat den så där jätteflitigt under det här senaste året. Men jag känner fortfarande av den, kan jag avslöja, efter den badminton. Alltså, men jag
ska du ju... var kanske inte lika tränad som Zlatan var heller.
Kanske jag inte heller var, visserligen. Jag bara säger, med åldern så kommer det helt nya utmaningar.
Men det var lite det som Frida sa här också, att det är ju inte bara åldern, utan att lägga någon värdering i hur vältränad det där var, Patrik, så finns det ju någon form av andra faktorer som spelar in här.
Tycker jag ni är orättvisa.
Jag tänkte angående Zlatan och Hammarby, att det man funderar lite på, jag tänkte lite på det nyligen här, för att det känns ju som att han närmar sig med varje uppgift som kommer, att det blir Hammarby förr eller senare. Tror ni Zlatan vill spela utan publik i Allsvenskan? Fatta om Zlatans återkomst till Malmö i Hammarby-tröja sker utan publik.
Men tror du inte att det kommer igång i Sverige också så småningom? Alltså att man kommer tillåta... Nej, för sig, du har ju Folkhälsomyndigheten, de verkar inte sådär jättesugna på fotboll generellt. Men det lär väl släppas in en del av
publik. Utan att gå in på... liksom coronahantering, så säger det ju dock någonting när andra länder väljer att inte öppna gränserna till enbart Sverige. Och då känns det ju som att det är en bit bort med publiken.
Det är konstiga prioriteringar i alla fall, kan jag tycka. Men,
på tal om prioriteringar. Dele Alli fick beskedet igår, va? Att han stängs av en match utav FA.
Ja.
efter någon sociala medierpost i februari, va? Han typ hånade corona.
Dröjde ett tag med den avstängningen i sånt.
Ja, det känns, det har ju gett upphov till diskussioner här borta. Alltså egentligen främst för att det kommer nu, alltså kring Black Lives Matter. Alltså att det har uppmärksammats så pass mycket, och då har liksom folk börjat tycka att, ja, men vad är detta för prioriteringar, och börjat kika mycket på att i FAs styrelserum och sådär så finns det inte en enda svart eller mörkhyad representant, och liksom själva diskussionen har svängt in på sådana grejer. Jag kan tycka lite grann att det är klart att det var ju svindumt av honom att skoja om någonting sånt, och jag fattar liksom inte varför vissa personer inte kan inse det, att det här borde jag inte lägga upp på sociala medier. Alltså hur kan man inte ha den instinkten? Den måste han ju, det är klart att han ska liksom få skit för det. Samtidigt så är jag ju väldigt spänd nu på att se vad som händer med dem som exempelvis bröt mot karantänsregler och den typen av saker. Alltså det lär väl inte hända någonting, för jag tror inte att det går under samma, liksom, ja, det är inte samma kategori av förseelser, så att säga. Men ja, man kan ju alltid liksom väga olika incidenter mot varandra, det beror väl helt på hur man ser det, och nu såg uppenbarligen FA det på det här sättet.
Ja, en match missar han som sagt i Dele Alli. Vi har lite rykten också, ska vi kasta oss in på det, eller vill vi säga någonting mer om uppstarten av ligan, någonting som vi bör känna till? Vilka lag är det som spelar i ligan egentligen? Kommer man ihåg det? Jag minns att Liverpool är kvar i Premier League. Så mycket har etsat sig fast. Sen så är det oklart.
Det finns väl typ 6 stycken så kallade Big Six i Premier League, va? Jag vet inte om de är i toppen.
Nej, men de existerar typ inte längre.
Nej, det är i för sig sant, det gör de i och för sig inte. Så att det var ändå en vettig fundering där.
Nej. Ja. Ja, men det är väldigt märkligt här. Man har glömt vilka som var bra och vilka som var dåliga. Hur låg West Ham till egentligen? Då måste man in och kolla. Jag känner att
Är du seriös med det här?
Ja, tycker du verkligen det här? Jag tycker, alltså, det är det enda som snurrar runt i mitt huvud.
Ja, precis. Nej, men, jag menar bara att jag vill fånga upp en allmän känsla av att man på något sätt behöver så här, starta upp hela fotbollshjärnan igen. Eller jag märker att man gör det. Jag har i alla fall släppt väldigt mycket av det som normalt sett snurrar i mitt huvud vad gäller fotboll och då, framförallt Premier League. Att man säger, jaha, fan, hur var det nu igen? Så att mina dagar går nu ut på att sitta och läsa ikapp allting och gå och titta på gamla matcher och liksom pumpa igång det här igen.
Det är
badmintonskada som har tagit uppmärksamheten, det är väl det då?
Ja, det är väldigt mycket discgolf ska jag avslöjas, det kan jag säga. Jag har spelat oerhörda mängder discgolf senaste veckorna.
Suck. Nej, men alltså för mig är det ju precis tvärtom. Jag har aldrig vetat så här mycket om en säsong som den här säsongen, för att jag har liksom, man har gått tillbaka, man har kollat statistik, man har snöat in på vissa spelare på ett sätt, alltså man har ju haft tid över att absorbera så mycket information, så för mig är det precis tvärtom.
Vi har haft olika strategier här, det är tydligt.
Ja.
Man har ju aldrig haft så god koll på en ligatabell efter x antal omgångar som man har just nu inför det här. Måste bara flika in när du nämnde discgolf. Vet du vilken klubb som är världens mest framgångsrika i discgolf och brukar vinna alla VM-guld och sånt?
Vilken klubb?
Säkert något spanskt.
Ja, alltså discgolf är ju inte så ofta en jag vet ju hur världsrankingen ser ut. Och där finns ju inga svenskar om det är så.
Då kanske det är en annan form av discgolf då, men Norrköping brukar ju vinna jättemycket VM-guld i den. Jaha, de brukar ju ha VM i frisbee här utanför liksom.
Ja, men det finns några banor i Norrköping, det gör det helt klart. Men ja, det är något lag-VM, det känner jag inte till i sådana fall. Det är ju ingen lagsport.
Ja, eller det är väl individuellt VM. Det heter frisbee-VM på något sätt. För man har bevakat den, man bodde i Norrköping en gång i tiden. Och här där jag sitter nu i mina föräldrars hus så brukar de ju ha VM-banan, brukar gå precis här utanför trädgården. Så att man har ju växt upp med att man sitter i gungställningen och kommer en liksom frisbee-flygande liksom precis bredvid huvudet på en. Så att bara väckte ett minne här när man ändå satt där man sitter och spelar in.
Jag förstår.
Totalt onödig input, men i alla fall.
Ja, jag förstår. Så är det. Nu kommer jag av mig. Hej och hå. Vi ska vidare i alla fall till våra rykten. Vi fick en hel del reaktioner efter förra avsnittet att vi inte tog upp Partey till Arsenal-ryktet. Så då får vi göra det nu då. 44 miljoner pund utköpsklausul har han, Thomas Partey. Frågan är då fall 1. Arsenal har råd. 2. Arsenal verkligen behöver honom, vilket jag kan väl tycka att de gör. Och 3. Om Atletico vill sälja honom. Eller släppa honom. Det måste de ju om de betalar utköpsklausulen, men om han själv vill lämna.
Han själv verkar ju absolut vilja lämna. Jag tycker han har flörtat med både liksom Premier League i stort och särskilt Arsenal ganska friskt de senaste månaderna. Och det verkar ju som att det...
Mycket rykten är det ju.
Ja, men och det ser ut som att de har nått en... alltså kommit överens om det personliga kontraktet i alla fall. Sen är ju frågan, men samtidigt det är inte så mycket pengar. Alltså det är ju ingen, det är ingen miljardvärvning. Men jag tror ändå att Partey, alltså att gå till Arsenal, det kommer kännas som en miljardvärvning bara för att han är ju den typen av spelare som de absolut behöver på mittfältet och som de förmodligen kommer ha extremt mycket nytta av. Så att nej, Arsenals fansen får hålla tummarna nu för att det går vägen. Men det verkar inte finnas några utmanare så till vidare. Alltså man har liksom inte hört några jättestarka rykten om andra klubbar. Så att förhoppningsvis för deras del så finns det ingen som kliver in och kapar den.
Nu minns jag inte vart jag såg det citatet, men jag vet att det pratas ändå om att det ska finnas någon form av utmanare. Frågan är vem det är.
Mm.
Och man kan ju tänka sig att det finns andra Premier League-klubbar. Kanske Tottenham eller någonting, om jag får slänga in någon så här bara spontant, som skulle kunna vara intresserade också. Det här priset för Partey är ju fantastiskt bra och att Atletico vill nog egentligen behålla honom. Men det är ju kontraktsläget och så vidare också med honom.
Om Partey kommer in då, vem blir det på bekostnad av skulle ni säga? Det finns ändå ganska gott om mittfältare i Arsenal även om man tycker att en del av dem har underpresterat under perioder.
Ja, alltså det finns det absolut. Jag, nu försökte man ju skapa sig någon uppfattning här efter eller under matchen här mot Brentford och man fick se startälvarna. Hur han har tänkt Arteta. Och man fick inte så. Nu var inte Xhaka med tror jag. Jag vet inte om han har åkt på någon skada. Eller sådär. Jag bara såg att han spelade inte i alla fall tror jag. Så att det återstår ju att se. Vad Arteta kommer föredra. Han har ju ändå. Ganska mycket möjligheter till. Alltså rätt många olika sorters. Formationer beroende på vilka spelare han vill få in i startelvan. Så att jag är inte riktigt, jag är inte alls säker på hur det kommer att se ut faktiskt. Jag avstår från att svara, men det råder ingen tvekan om att Partey hade gått rakt in.
Ja, så är det ju.
Så är det.
Ja, för det man tänker är att det finns ju liksom en Guendouzi vi har sett liksom pratat mycket om och sett en väldig potential i att det är ju en sån som redan har fått lite, inte varit given i startelvan, pendlat ganska mycket i sina prestationer men något som vi ändå har sett fram emot, kanske ska ta det där klivet nästa säsong. Frågan om det kan bli på bekostnad av honom, det finns ju Torreira, vi var inne på Xhaka. Ja, det finns en del.
Ceballos sitter ju och han hade ju en Betis-tröja och följde derbyt igår i alla fall. Han verkar ju inställd på att dra till Spanien igen, om vi säger så.
Det blev inte helt lyckat.
Nu är ju han Betis-fostrad och så vidare, så att såklart han stöttar dem fortfarande. Det såg man ju var lite kul att se både Ceballos där med, som stoltserade i Betis-tröjan, och Ben Yedder som väldigt öppet twittrade Vamos med Sevilla liksom, på den stuket, även fast han lämnat klubben. Men både Torreira och Ceballos skulle jag säga ändå är frågetecken inför nästa säsong, sett till att ja, Ceballos verkar ju ha sitt huvud någon annanstans. Torreira har man ju inte fått ut till full och det perfekta, alltså där man vill få ut av, och det känns ju inte omöjligt att han skulle välja att lämna, eller att man väljer att ja, byta ut honom. Det hade varit ett logiskt skifte också, sett i spelstil och så vidare, att byta en Torreira mot Partey.
Emery fick ju inte ut max av Torreira, men, och sen så skadade han sig ju. Så att,
precis, precis.
Men alltså Arteta har ju hela tiden alltså pratat väldigt positivt om honom. Så att det är ju möjligt att han kommer att jobba för att ha honom kvar eller för att hålla honom nöjd. Men absolut, det har ju funnits en del flyttrykten kring honom just av den anledningen att han förstås vill spela fotboll och ha en viktig roll, så att säga. Så att vi får se hur det påverkas nu ifall Partey kommer in. Men de har ju inte mittfältare i överflöd ändå. Alltså det är ju inte så att det behövs uppgraderas, så kan man säga.
Det finns ju en väldigt stor grupp mittfältare som inte riktigt är tillräckligt bra för att bära Arsenal, men är lite för bra för att sitta och nöta bänk i ett Arsenal, kan man väl säga.
Så kan man väl sammanfatta det. Absolut. Vet ni vad? Vi går vidare till... vi stannar i Arsenal. Därför att Hector Bellerin, nämligen identifierad utav Inter Milan...
Nej.
Nej.
Oj.
Gaparen.
Nej.
Det är en helt orimlig reaktion, jag vet inte.
Nej, det var det är väl den mest rimliga reaktionen.
Ja, men det är den mest rimliga spelaren i världen. Alltså varför han får inte lämna Premier League? Alltså Premier League kommer liksom dippa rent intellektuellt något ofattbart om han lämnar. Det var bara
det var inte så att du sköt ner ryktet. Du bara reagerade på det utifrån ett liksom känslomässigt. Och det är helt okej. Hur känner du Makoto inför att Bellerin eventuellt flyttar till Italien?
Jag älskar att du bara flytta frågan till mig för att jag ska
jag vill få din ärliga känsla. Jag vill få ditt liksom ditt spontana uttryck här.
Spontana uttryck är att Inter fortfarande letar efter wingbacks till det här systemet man har under Conte, när man sparade in på det och plockade en Ashley Young under vinterfönstret, vilket ju då tanken var kanske att då satsa den här sommaren istället. Bellerin för Inter hade ju varit perfekt rent sportsligt, om han får hålla sig frisk och så vidare. Det hade varit en kanonvärvning, tycker jag. Sen är frågan, vill Arsenal släppa honom? Och jag håller ju helt med Frida om att den intellektuella nivån i PL kommer ju sjunka. Så man måste ju skicka, jag höll på att säga att då får vi se till att sälja Dele Alli samtidigt, så att man ändå håller på någon plus minus noll. Men det kanske var lite elakt. Men ja, Bellerin, det är ju svårt, att han har haft så mycket skador och så vidare. Men han är ju viktig för Arsenal fortfarande. Och man märker att han fortfarande levererar när han väl får spela och är frisk nog att spela. Jag tycker absolut inte Arsenal ska släppa honom, men det är ju inte omöjligt att man gör det för att kunna finansiera kanske en Thomas Partey eller dylikt.
Så jag tror man får väga in också att jag har svårt att säga, alltså nu känner inte Bellerin, men jag har svårt att säga kanske att han ska.
Men du vill inte gärna släppa honom.
Nej, men att jag har svårt att säga att han själv skulle vilja lämna Arsenal bara så där. Inte om han liksom får, alltså nu har han precis kommit tillbaka från skada igen. Och jag menar, han har en väldigt, väldigt viktig roll i Arsenal som är en av de liksom absolut främsta ledarna i laget. Han har tillbringat så många år i klubben och känner väldigt mycket för den. Alltså jag har svårt att säga att han bara skulle liksom hoppa på någonting annat, bara sådär hux flux. Så att nej, jag väljer att tro att detta inte kommer att hända.
Milano är en modestad, ska tilläggas också.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs.
Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Ja, men det är London också, det. Så att...
Ja, det är det ju för sig, men Milan är ju känd som just modestaden på det så sätt. Liksom. Ja. Det är väl inte omöjligt att Beirin vill ändå utforska en ny typ av mode och liksom se nya...
Fast London
vidga sina vyer
rent är,
liksom, estetiskt.
London är ju en trevligare stad, alltså generellt. Jag gillar Milano, ja. men jag tycker ändå att London trumfar Milano, så att...
Men det är... Jag tycker Beirin det.
Men det är ju inte jag som ska bo där, så att jag förstår inte varför jag...
Jag vill verkligen inte släppa Beirin, det är ju väldigt tydligt.
Jag tycker om dem, jag kan inte...
vi lämnar honom där, och det har väl inte varit några sådana här jättetydliga signaler på att det är någonting på gång alldeles just nu, mer att Antonio Conte ska ha visat intresse för just Beirin. Här kommer ett rykte som jag är väldigt sugen på att kasta på dig, Makoto. Det är nämligen så att Wolves har identifierat Espanyols Vuley som ett möjligt transfer target den här sommaren. Han har tydligen utgående kontrakt, den 28-årige kinesen. Vad kan du säga mig om Vuley?
Han var ju helt fantastisk i den kinesiska ligan innan han kom till Espanyol, ska jag tilläggas. Var med där uppe och tampade som pris som årets spelare tillsammans med alla de här dyra brassarna och gjorde succé där. Espanyol plockar ju in honom både för att det är en väldigt duktig forward, snabb, målfarlig och så vidare. Men också för att det såklart boostade, ja... Alltså marknadsföringen ut mot Kina, något helt enormt. Naturligtvis är det ett intressant namn för Wolves då att plocka in, som ju säkert skulle dra väldigt mycket nytta i liksom sin marknadsföring och få in en Vuley som jag skulle säga är den absolut bästa kinesiska spelaren vi har i utomlands idag. Och Espanyol som riskerar att åka ur La Liga. Jag tror inte Vuley kommer hänga med dem ner i segundan, om vi säger så. Sen är det väldigt svårt att se att han ska gå in och ta en startplats i ett lag som Wolves idag. Det är en spelare med kvaliteter, absolut. Men jag har ju svårt att se att han inte ska vara med komplement i alla fall.
Ja, han petar ju inte Jiménez direkt, om man säger så.
Men det är väl om Jiménez lämnar.
Mm. Ja, så får man ju komma ihåg att Wolves är ju en väldigt, väldigt bra startelva. Rent truppmässigt så saknar de ju en del.
Precis, så det är väl logiskt att titta på en Vuley som säkert inte skulle kosta jättemycket pengar eller sett i kontraktsläget och sett till att Espanyol faktiskt riskerar att ryka den här säsongen.
Precis, och han sitter ju på ett utgående kontrakt, så att de ser väl också att det finns en bra affär att göra här. Han är ju 28 år gammal nu Vuley, så han ska väl liksom in i sin bästa fas i karriären kanske. Och göra sina bästa säsonger precis just nu då. Det kan ju vara i det här läget med pandemi och ekonomisk osäkerhet. Skönt att inte behöva betala så mycket transferavgifter för att bredda truppen.
Det kan ju vara extra bra att få in en kines också med tanke på vad de sysslar med borta i USA och vad som antagligen kommer ske med världsekonomin och så vidare.
Man ska hålla sig väl med kineserna. Det...
Ja, tänk att jag sitter och säger det här. Men i alla fall. Alltså, du... innan jag säger något dumt, så kanske vi går vidare.
Vi ska inte gå dit, Makoto.
Vi ska inte gå den vägen. Så jag
gå inte Dele Alli-vägen här, tänkte jag säga.
Bra. Hakimi, hörni. Hakimi. Real Madrids utlånade ytter då, som befinner sig i Borussia Dortmund, Chelsea, Manchester City och Tottenham har alla hört sig för om tillgängligheten för den unge marokkanen. Vad tror ni? Finns det möjligheter? Det känns som att det finns möjligheter för att få loss Hakimi från Real Madrid, men vem vill det tillräckligt mycket, tror ni?
Men gör det där? Alltså, jag har svårt att se att Real i det här läget med tanke på ekonomiska situationen faktiskt ska vilja sälja Hakimi. Han är ju tänkt, han kommer ju komma tillbaka till Real, är jag nästan övertygad om, när väl fönstret öppnar här i sommar. Och för att konkurrera med Carvajal som ändå inte börjar komma till åren överdrivet mycket kanske, men i alla fall behöver någon form av konkurrens. Det är ju en anledning till att man lånade ut Odriozola och så vidare. Du har ju ingen, förut att Odriozola inte ska vara det, så har du ingen utpräglad backup på högerbacken. Jag tror Hakimi kommer tillbaka på ett eller annat sätt, men såklart som för högerback. Alla lag som letar efter. Ja, det är ju som högerback han funkar. Sen är hans defensiva kvaliteter som högerback går väl att diskutera, om vi säger så. Han är ju relativt offensiv lagd.
Men han spelar väl lite högerback i Dortmund?
Jo, wingback.
Ja, han spelar en wingback där. Jag har tänkt på honom som
en ytter. Jag förstår att du inte tänker att han är en högerback, för han är ju sällan där.
Nej, alltså precis. Bakåt.
Så, att det är ju, så det ligger ju någonting i det, men han är ju en högerback framför allt då. Ja, alla lag som letar efter en offensivt lag wingback förstår jag tittar på Achraf Hakimi i det här läget och tänker att Real kanske är intresserad av att sälja. Du nämnde ju City där, och det fascinerar mig att de ännu en gång ska försöka hitta någon offensivt lag högerback de inte har plats för, med tanke på vad de gjorde med Joao Cancelo när de värvade honom för en sommar sedan.
Men alltså, de ska ju alla ytterbackar i världen. Det har ju varit Peps strategi från början.
Ja, jag läste han alltså att nu att vänsterback var liksom prio ett häromdagen.
Precis, att, det är nämligen nästa rykte att Ben Chilwell nu närmar sig, eller att Manchester City har gett sig in i jakten på Ben Chilwell på allvar, utmanar Chelsea då om den här signaturen, och att det kanske verkar vara ännu närmare Manchester City just nu.
Ja, alltså det är inte helt orimligt. Jag vet, alltså Chilwell, i och med att han har ryktats alltså, så intensivt till Chelsea under så pass lång tid, så har man ju nästan liksom placerat Chilwell i Chelsea redan, mentalt i alla fall. Jag tror att Chelsea sitter i en ganska bra position ändå. De vet att visst, alltså han passar perfekt in i mallen, alltså sett till vad Lampard vill få in för typ av vänsterback. Däremot så vet de att det finns andra alternativ på marknaden om det skulle vara så nu att Leicester strular. För jag tror att det är framförallt Leicester som kommer göra allt nu för att verkligen mjölka den här övergången, precis som de gjorde med Maguire. När de liksom drog ut på det och verkligen pressade upp prislappen. Problemet är att de kan ju inte göra det nu på grund av pandemin på samma sätt. Men de kommer ju ändå försöka få så mycket pengar som möjligt. Så att det är väl inte helt omöjligt då att City kan ge sig in där och kanske till och med få honom till slut. Frågan är liksom vad han själv vill. Jag kan ju tänka mig att han vill lämna säkerligen. Så frågan är bara liksom vilken klubb han själv hade föredragit i så fall, och vem som är villig att betala mest.
Man undrar ju om Leicester är i klubbhuset att de sitter på en direkt lina till Manchester City i lägen när de försöker sälja dyra britter de har till förfogande. Att liksom, för det kändes ju som att Maguire och Chilwell kändes inte som spelare som City egentligen, eller Guardiola egentligen, skulle vara intresserade av. Och att då bara, men ja, United är ute efter Maguire, kan ni bara dra in ett bud eller någonting så att vi pressar upp priset? Så gör man samma sak med Chilwell här nu, om man ska vara lite konspiratorisk.
Ja, för sen samtidigt så, alltså, Maguire är ju, man får liksom inte glömma bort det här just med, alltså för Citys del så har ju försvaret varit alltså det som, där man har fattat en del. Och det har vi ju sett under hela säsongen att alltså dels när Laporte skadades så hade man helt plötsligt inte mittbackar, och man har ju haft problem med mycket skador på Mendy och sådär, och liksom ytterbackarna generellt. Så att det var ju inte, det är inte konstigt att de, det var inte konstigt att de kollade på Maguire, det är inte konstigt att de kikar på Chilwell heller nu. Som sagt, sen är ju inte City känd för att vara en sån där klubb som bara, alltså visst, de la väldigt mycket pengar då när de skulle bygga upp det här liksom fantastiska laget som Guardiola i princip satte ihop. Men de är inte kända för, de splashar inte pengar på spelare hur som helst. Det såg vi ju då i Alexis Sanchez transfer till exempel, när det såg ut som att han skulle hamna i City, men de kände liksom att vi kommer inte lägga så här mycket pengar på honom, och så hamnade han i United istället. Så att bara för att de har spenderat mycket pengar så innebär ju inte det nödvändigtvis att de gör liksom hutlösa köp sådär. Och det kan de ju inte göra nu heller med tanke på financial fair play. Nu är ju faktiskt ärendet, jag tror att det är sista dagen idag kring de förhandlingarna, så vi lär få veta snart hur det har gått i CAS. Mm.
Du tror det kommer snabbare beslut än det här augustibeslutet som du har ryktats om då?
Det har ju, alltså de har ju fått, eller de har ju till och med själva, alltså City bett CAS om att ta tag i detta så snabbt som möjligt. Och förhandlingarna har skett nu, alltså under den här veckan.
Så de börjar väl nu 8:e, va? Eller vad det var?
Ja, precis, under den här veckan.
Ja, under den här veckan.
Man skulle ha haft en, fulström därifrån.
Jag tror att det är ganska enligt City ska jag liksom skicka ett helt liksom privat plan med advokater. Så att det blir, ja,
jag tror du hade fått Palme-presskonferensen att framstå som fast paced. Alltså om vi hade suttit och tittat på det där en vecka, det kan jag väl säga.
Mm. Ja. Vi får se om det spelar till deras fördel eller nackdel att de vill ha. Men i och med att de vill ha en sån här intensiv trial, så känns det ju som att då måste det ju vara att det är fördelaktigt på något vis, kan man anta.
Ja. Hörrni, vi har lite frågor vi ska hinna besvara innan vi knyter ihop den här fredagssäcken. Ante skrev, ni pratar om att United inte har råd med Havertz, men hur mycket råd har Leverkusen att säga nej till under pågående pandemin? Ja, så kan man vända på det. Hur många storklubbar kan utnyttja att köpa billigt från klubbar som är i behov av pengar? Och det här är lite intressant. Jag lyssnade på en... en fotbollsjournalist som också jobbar mycket med fotbollsekonomi, och det är ju väldigt tufft för alla fotbollsklubbar. Jag tror att man underskattar lite grann hur stora de ekonomiska problemen är för alla fotbollsklubbar i hela Europa. Det här med alltså tv-avtal som inte kommer betala lika mycket, det kommer vara inga supportrar på läktaren, enorma tapp, men också tapp från sponsorer och så vidare. Det som blir problem är framförallt för de klubbarna som har långa kontrakt med höga löner för sina spelare, därför att det är ju pengar man har bundit upp för lång tid framöver, och det måste finnas finansierat före man kan börja köpa för något annat. Man handlar ju liksom inte för pengar man handlar hela tiden för pengar som kommer. Och om man inte vet att det kommer, i Manchester Uniteds fall, så vet man att man har haft otroligt höga intäkter, men man har också stora skulder som då blir ganska höga amorteringar och räntor på. Och är det då blir det plötsligt osäkert hur höga intäkterna är framöver, då blir det också svårt att budgetera för den typen av ytterligare investeringar just nu, även om Manchester United är en ofantligt rik fotbollsförening. Man ska komma ihåg att de har fortfarande en väldigt hög lönebudget som måste gå först i... Det måste finnas pengar, det måste finnas garanterade pengar att betala de lönerna som finns. Det är samma sak för Liverpool. De har knutit upp sina spelare för ganska lång tid framöver. Vilket innebär att du har liksom 4 år kvar med Salahs lön, Manés lön och Van Dijks lön och så vidare som måste finnas färdigt i budgeten, och när intäkterna är så osäkra som de är nu framöver, då finns liksom inte riktigt utrymmet. Och det är det som förvånar lite grann med Chelsea kanske, att de tar den här risken ändå, för att risken är att man hamnar i en situation där man inte kan betala löner, helt enkelt.
Men det är väl budgetmässigt så är det väl också som ett transfersummer, att om du köper en spelare för 1 miljard och signar upp honom på ett 5-årskontrakt, så är den här miljarden rent budgetmässigt någonting som avskrivs över 5 år. Som om en företag skulle köpa en lastbil eller någonting.
Så är det absolut.
Sen i Chelseas fall så tror jag nog de känner... jag tror absolut att de har pratat igenom det här med eventuella risker. Men de känner väl att det är nu eller aldrig. Alltså, ska man vara med och utmana om titeln, om kanske inte nästa säsong men nästa säsong igen, alltså på allvar, då måste någonting ske. Och det är väl det Abramovic känner också, att liksom nu går vi all in här.
De tar ju en liten chans, och de känner väl att det är läge att ta den, att göra en chansning här. Ingen vet ju vad som kommer hända med nästa säsong utav fotbollen. Om det blir en andra våg utav viruset, om det blir nya lockdowns, om det blir fler inställda liksom, perioder och fler förluster. Vem vet liksom?
Sen i alltså Kai Havertz fallet så får man ju även alltså just det här med kommer han flytta, kommer han inte flytta. Jag tror man får väga in också att han har ju spelat liksom för Leverkusen sen han var 8, 9, 10 år gammal. Har varit där väldigt länge. Jag tror att en sån grej spelar in alltså liksom om han själv vill flytta så där. Jag tror inte att han jag tror inte att han själv har överdrivet bråttom iväg. I alla fall, så mycket kan man säga. Sen är ju frågan, alltså, jag tror ju att det ligger ganska mycket i det här Chelsea-ryktet ändå. Jag vet att vi har eller att liksom, vissa säger att men gud, de kan inte ha en så bred trupp, de kan inte göra så många köp. Men nu skrev ju till och med The Guardian liksom, att det faktiskt ligger ganska mycket bakom ryktet, att de i alla fall har hört sig för. Så att jag tror inte vi ska nog inte avskriva att det kan ske. Sen om det sker denna sommaren eller nästa, så kan det ju också bli att han stannar denna sommaren och sen så, ja, blir det ja. Så
vi kan ju slänga in Christian Falk på bild där också, som har varit ute och skrivit om det här, att liksom, det är sant att Havertz kan tänka sig spela för Chelsea, det är sant att det finns snack, men Chelsea är inte den enda klubben som liksom är aktuell för Havertz. Och så taggar han in Real, Barca, United, Bayern och Newcastle. Det är ju ändå en trovärdig källa liksom som...
Ja, men alltså Bayern München är väl det som är den främsta utmanaren, skulle jag säga. Nej, men bara för att svara på frågan lite grann här. Absolut så kan det vara så att mindre klubbar eller andra storklubbar i akut behov av pengar kan tvingas sälja spelare för reapris. Men det kan också i en sån här situation vara värt att faktiskt hålla så mycket som möjligt. För att det är väldigt osäkra tider. Och om man inte akut måste släcka en brand. Nu har de ju lättat lite grann på FFP-reglerna till exempel. Där har vi väl snarare sett en del italienska klubbar som har liksom varit tvungna att sälja. För de har haft en viss peng som måste in till ett visst datum. Det tror jag har varit en situation som har pressat ner priser än det här. Jag tror att Leverkusen känner nog att de kan få, känner de att de kan få dubbelt så mycket pengar nästa sommar, men då kommer de inte sälja för halva priset nu, för de är inte i en situation där de kommer gå omkull så länge de inte överinvesterar själva. Så att jag problemet tror många kommer att sitta i båten helt enkelt.
Problemet är att Leverkusen måste han ju förlänga sitt kontrakt, eftersom att hans kontrakt går ut 2022. Och antagligen då alltså få en rejäl löneökning också. Alltså sådana aspekter måste man ju också väga in.
Och det har, hela den här situationen har gjort att alla kontraktsförhandlingar har blivit väldigt, väldigt svåra nu. Eftersom det är ju att dra på sig en kostnad för år framöver. Och det är svårt när man inte vet hur ens intäkter kommer att se ut. Vi går vidare till... Peter Peltola, vilka tre klubbar tror ni har vunnit på uppehåll och vilka tror ni förlorat mest? Och hur går det med planeringen inför 2021-2022?
Planeringarna för 2021-2022 ligger ju väldigt mycket i det som du var inne på här nyss, om att det är inte lätt att planera för någonting längre fram i tiden. Jag vet inte om det egentligen var 2021 som Peter menade här, för det är ju lite närmare i tiden. Men om man nu går till liksom grundfrågan, så hittills så känns det ju som att de klubbar som vinner på ett uppehåll är väl de som har det redan ganska gott ställt och som har haft skador som nu de får tillbaka spelare. Från att tänka på ett Real som får tillbaka Hazard och Marco Asensio.
Barcelona får tillbaka
en Luis Suarez, precis. Och det finns ju sådana klubbar som tjänar på det här på så sätt. Och Osasuna kan man väl lägga till där med Chimi Avila. Nu får jag se hur snabbt han är tillbaka. Men han kan ju vara aktuell för att spela de sista omgångarna där. Och det hade ju varit en superförstärkning för dem. De som förlorat mest på det är väl sådana klubbar som... Det är väldigt svårt att veta också. Man kan ju se liksom på resultatrader och så vidare hur det går för dem. Man kan titta på ett Schalke i Bundesliga som varit katastrofala efter uppehållet. Och det är ju inte så lätt att veta varför alltid. Det är ju hur lagen har kunnat träna, vad de har haft för situation helt enkelt under den här pandemin. Vissa klubbar har ju drabbats av att spelare i ert lag också har drabbats av sjukdomen. Så att det är väldigt svårt att veta vilka som gått bäst och sämst. Liksom det är någonting man, det är precis som med bekämpningen i allmänhet, att det är för tidigt att veta hur olika saker fungerar, för att det är inte sluten.
Ironiskt nog så i Tottenhams fall så har ju detta varit liksom en extrem blow mot deras ekonomi såklart, på grund av då arenan som vi har pratat om väldigt mycket tidigare. Men det ironiska, eller ironiska, det som är skönt nog för dem är ju att de får tillbaka hur många nyckelspelare som helst nu som liksom är redo för spel igen, alltså med Harry Kane och Son och så vidare. Bergwijn var väl också skadad när det tog paus, så att ett litet ljus i mörkret i alla fall för Daniel Levy.
Ja, precis. Vi tar en sista fråga före vi knyter ihop. Den kommer från Theo Berglund. Han skriver: nämn en talangfull spelare vars karriär är lika misslyckad som Palmeutredningen och som verkligen behöver flytt i sommar.
Mario Balotelli säger jag. Alltså, nej men, sett i den enorma potential han har och flyttat runt, och det blir aldrig någonting vettigt. Nu kommer det ju bli en flytt i sommar, för han släpps väl inte ens in på Brescias träningsanläggning för att han liksom är ratad av Celino och gänget där, så att han kommer ju dra någonstans. Men det är väl ett ganska bra alternativ på någon som han pratat om väldigt mycket men egentligen aldrig uträttat så där jättemycket.
Jag slänger in Saido Berahino, som just nu då befinner sig i Sultevargen i Eredivisie. Med tanke på vart han befann sig för några år sedan som en av de absolut största talangerna i engelsk fotboll, och försökte med alla till budsmedel bråka sig bort från West Bromwich och ta sig till Tottenham, och det lyckades inte, och det har ju typ kostat honom karriären.
Morrison är väl också, får man väl, slänger man allting på lika...
Revel Morrison, ja.
Det måste jag lägga till när vi pratar om så här talanger som aldrig blev något. Monir, om ni minns honom från Barcelona, han är ju Sevilla nu. Han var riktigt bra igår. Ja. Riktigt bra, alltså det tyckte jag faktiskt. Gjorde något vettigt med bollen varenda gång han fick liksom röra den, tyckte jag jätteintressant. Och kul att se honom, med tanke på att det under en period såg ut att inte bli någonting alls av honom efter liksom tiden i Barcelona, där han var så otroligt hypad i början.
Förlåt, jag sa fel. Sulte är ju såklart inte det Eredivisie, utan de är ju Belgien. Lätt att blanda ihop de där länderna.
Ja, det är de ju såklart.
Ja.
Och jag lyssnade.
Jag tänkte,
eller jag zonade ut.
Ja. Så, vet ni vad, hörde ni, nu tänker jag gå på semester. Hur känns det?
Jag har aldrig haft semester, så att jag vet inte hur det känns.
Samma här faktiskt. I alla fall inte en betald semester, eller frivillig semester man inte haft någon gång. Men
nej.
Blir det mycket discgolf då?
Det kommer bli mycket discgolf i sommar. Vi ses vid korgarna. Och det var faktiskt allt vi hann den här veckan. Tack för att ni har lyssnat, tack Frida, tack Makoto. Ni ångar på.
Det gör vi.
I sommaren. Ja, det låter utmärkt. Tusen tack för att ni har lyssnat. Glad sommar. Great.